Spår 7. Reportaget. Här ska vi få höra ett nytt avsnitt ifrån podden I verkligheten, en podcast ifrån socialförvaltningen på Gotland. Och i det här avsnittet ska vi få träffa Marina som inleder med att visa oss vad som står på hennes dörr.
Min skylt. Här bor Marina och Billy. Stäng dörren.
Aha.
Sen dess är det bara jag och Billy. Det är bara jag och Billy.
Men springer Billy...
Hon springer ut och hon springer in och kollar över huset också, även om hon inte alltid får. Men just hon är försiktig där. Hon är nyfiken men försiktig.
Men så kommer hon hem.
Nej, men det är ju så att personalen har också sett, en personal vill ju såg henne på taket en gång. Åh, ska springa ut och stiga, sa han.
Hon kommer ner.
Ja. Den väg som hon har kommit upp.
Hon kämpar för alla människors lika värde och är engagerad i frågor som rör personer med funktionsnedsättning, men också utsatta katter till exempel och djur. Ibland dyker hon upp i media och då vet hon vad hon vill. Hon har svåra år med självskadebeteende och beroende bakom sig, och det tog lång tid innan hon hittade sin plats i livet. Men nu sitter vi här hemma hos dig i ditt kök, Marina Sångängel. Vad roligt att vi får vara här.
Ja, kul att den kommer.
Och vi säger välkomna också till de som lyssnar. För de...
Ja, ni är välkomna också.
Ja. Mm. Och de lyssnar på I verkligheten, som är en podcast från socialtjänsten på Gotland. Och jag heter Anna-Sofia Hakeberg. Och vi ska väl prata idag om att känna att man passar in någonstans, att få vara med, hur det är att bo på ett gruppboende.
Mm.
Och hur det är att ha en funktionsvariation eller funktionsnedsättning. Allt det där ska vi prata om. Men vi börjar bara, Marina. Vem är du? Berätta.
Jag heter Marina Sångängel och har tungt bagage, så att säga. Det brukar jag säga som väldigt tungt. Och det är 54 idag och jag första gången jag känner att jag lever. Och det har jag väl inte alldeles känt förut. För det var när min bror dog, som var 14 år 1986. Och sen jag insåg att jag hade inget liv. Då förlorade jag mitt liv. Så var det, och jag hade bara, det rullade på helt enkelt.
Så tunga år med självskadebeteende och beroende, har du berättat om?
Ja, väldigt mycket. Att man blir ju beroende av medicinerna som de så himla effektivt bara tystade med, va?
Det här var länge sedan då?
Ja, det var länge sedan på fastlandet. Och det var man besvärlig. Då fick man väldigt tung medicinering. Man var obekväm.
Så du har snurrat i vården och inte riktigt hittat rätt på något sätt?
Nej, det är ju ingen, det är när jag flyttade hit så förstår ju de att jag har omfattande vårdbehov. Och det är inget som har förstått förut. Men förut så var det som jag bodde nästan halva tiden på sjukhus. Ibland brydde mig knappt om att packa upp, för där skulle jag väga igen. Ja. Men här hemma, de tar hand om mig bra här. De ger mig trygghet, och istället för att skrika och hålla fast, gör de inte det. De håller om. Det tycker jag bättre om.
Men du är från Gotland från början, och så var du iväg massa år på fastlandet.
Jo.
Och nu är du tillbaka.
Ja.
Ja. Men du, om vi skulle köra bara några korta frågor så man får reda på lite mer vem du är som person.
Ja.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Dansa eller hålla på med gymnastik?
Dansa då.
Sommar eller vinter?
Vinter.
Vinter?
Ja.
Glass eller chips?
Glass.
Och är du en morgonmänniska eller kvällsmänniska?
Morgonmänniska.
Definitivt.
Jo.
När går du upp då?
3-4 olika.
Oj.
Det jag brukar vänta på att tidningen ska komma.
Ja, definitivt då, morgonmänniska.
Ja.
Men vad har du mer för styrkor?
Styrka, jag är kreativ, jag är nyfiken, jag är otroligt lösningsfixerad. Istället för förut var jag bara stand jag vid hinda och så hände inget. Och jag har tryckt ner mig själv. Och jag har blivit väldigt analyserande av situationer som går fel.
Mm. Och så är du engagerad också.
Japp.
Vad gör du? Berätta.
Jag bryr mig om människor omkring mig. Att de ska vara bra. Och det har egentligen alltid haft. Jag har alltid haft förmåga att kunna förstå andra. Och också katter. Det är för mig som de sökte volontärer till katthemmet. Alltså det passar mig perfekt där. För jag förstår en katt som har haft det tufft. Jag håller på nu och har fått ansvar för en katt. Det var en sån här katt som nästan var på gång att de skulle ge upp. Men så kommer jag in till henne. Jag märker direkt. Jag ser på öronen, jag ser på allting. Och då är jag där inne hos henne och sitter hos henne och pratar med henne. Och då, det är häftigt vad framgångar man kan få genom att ge henne tid. Mm. Och det är så roligt, så intressant när det kommer nya fall och man får veta vad de har varit med om. Och då blir man arg att människa utsätta en katt för det. Men det för mig blir det någonstans, man är glad att de har kommit till dit. De är glad att vi har tagit hand om dem.
Mm.
Då får de en chans. Men givetvis man blir ju... Men då gör ju att när jag är där så tar jag mycket bilder och skriver om vad som händer med katterna.
Mm. Och jag har sett ditt namn i tidningen också flera gånger och skrivit insändare om olika saker. Yep. Så du är engagerad.
Jag är engagerad och jag håller inte tyst om det.
Nej.
Så jag är inte blyg för att säga som där. Det är många som tycker det är obekvämt med det, men det blir jag med dem.
Du berättade lite innan om din bakgrund.
Ja.
Och nu har vi pratat om styrkor och... Mm. Kan du berätta lite mer om dina... Du har diagnoser,
ja,
din funktionsvariation.
Jag har alltså autism och ADHD och PTSD. Och det är ju tre diagnoser som hakar i varandra väldigt, väldigt mycket. Om det kan vara en så triggar man. Triggs det. Det kan vara svårt när man hamnar i affekt. Så kan det vara väldigt, väldigt svårt att komma ur affekten. Men här hemma har de lärt sig... Och hantera det när det händer. Och då blir det jag som lugnar ner mig själv. Istället för att någon ska diskutera mig till något annat. För det är jag som tar befälet. Och jag vet själv också. Jag vet ju också, jag har lärt mig att jag är väldigt impulsiv. Och nu tar jag ansvar för att jag i vissa sammanhang tar över att jag avbryter. Då tar jag om redan tidigt, om man ska göra något tillsammans, att det här är jobbigt för mig. Jag säger gärna till så att om det blir för mycket. Och det funkar. Och då tar jag ansvar för min ADHD. Istället för att någon annan ska gå och be om ursäkt för mig. Mm. För min del. Och det är hänt. Men det jag tar ansvar själv för min för det som inte min hjärna klarar av. Helt enkelt.
Mm.
Så funkar för mig.
Mm.
Också att jag har lärt mig att analysera en situation. Förut var jag alltid den skyldiga och jag gick på det. Men det var inte sant. Och nu analyserar jag efteråt när jag är lugnare. Men oj då, det var ju inte mitt fel. Jag kan ta en del av ansvaret som var mitt fel. Men annars så ger jag mig inte. Då påpekar jag att det där var inte mitt fel. Det där skulle ni ha gjort bättre.
Men hur påverkar det annars dig i vardagen, de här tre diagnoserna?
Väldigt mycket låsningar. Väldigt mycket att jag måste förberedas i god tid. Överraskningar tar mycket energi från mig. Alltså, för det jag har varit med om. Och sen den skada som min... hjärna tagit av medicineringen förut. Det har gjort att jag har blivit väldigt, väldigt hjärntrött. Och det är ju trauma mot hjärnan att man har varit utsatt så. Och det har jag blivit bättre på att styra. Men då också måste ännu mer noga på min stressor. För det till exempel handla mat, det går inte. Jag handlar på nätet och så får jag matleverans en gång i veckan. Och sen biblioteket. För att jag ska ha full nytta av biblioteket så får jag biblioteksbussen hem till mig. Och det passar mig så bra. För det är så mycket som människa inte förstår som jag tar in. Men det är som jobbigast för mig som får mig att må sämst. Det är ljud. Ljud omkring mig. Alltså det, en dålig dag kan ju gräsklipparen utav, om det så gräsklippar utav, då kan en dålig dag göra att min ångest skjuter i den, att jag inte vet vad jag ska göra. Att det är mycket sån här panik man inte kan göra något åt, som när brandlarmet går. Det alltså, jag får ju skrikattacka så att jag kan få affektutbrott. Kan få.
Att du blir arg och...
När jag får utbrott, så jag får effektutbrott, så skrika. Och i slutet får anfall.
Det påverkar ju naturligtvis din vardag väldigt mycket. Och det gör också att du bor här på en gruppbostad.
Men det har jag märkt här. Här har jag blivit trygg. Förut tänkte jag på döden dagligen. Jag vill dö idag. Jag väntar till imorgon med att dö. Men här jag hittar hem. Trygghet. Som jag har fått lära mig genom andra brukar. Det var en dam som jag fick följa hennes sista år. Det var så vackert. Det var så vackert. Jag fick följa hennes sista vecka. Och hon fick palliativ vård hemma. Och också hur hon behandlade en annan som lever. Men han också väldigt... uppspelt och så. Men när han mår bra så får han inte medicin emot det. För det får han ha fått på andra ställen. Och då har jag tänkt, nej, jag vill bo här, bli skitgammal och vara klar med mina år och vill dö med en katt i min säng. Det vill jag. Det ändrar inställning helt och hållet. Japp.
Och det här gruppboendet då som du bor i, vad får du hjälp med här? Hur fungerar det?
Det är liksom mest med trygghet mest. Sen är det ju som... Så på morgonen kommer de in med någon tablett som en allergitablett. Men mer att kolla läget så hur det är. Och på kvällarna kommer de och smörjer mina fötter. Så. Men sen vissa grejer är det som att ibland behöver jag hjälp. Men som idag, nu ska jag ha kotett. Men då måste de steka för att jag är rädd att brandlarmen går. Jag får panik. Då hjälper de mig att steka. Men det är sådana där grejer ibland, som jag får hjälp med ibland. Mm. Oftast klarar jag mig riktigt bra, bara jag får vara trygg.
Mm. Hur många är ni som bor här?
Vi är fem.
Fem. Umgås ni mycket?
Nej, så det beror på. Men jag märker tydligt att när jag har varit på sjukhus och kommer hem, då är man saknad.
Oh.
Då bjuds det på fika eller någonting sånt, för att det är tomt. Det är häftigt.
Mm. Det här är ju ett LSS-boende,
ja.
Och det ordet LSS och LSS-boende hör man ju ganska ofta i...
Ja, men det är två typer av boenden. Och folk förstår inte att det är gruppbostad, det andra är servicebostad. Servicebostad, där finns det ingen personal på natten och det är inte heller upp till dem att ge en den trygghet man behöver kanske. När jag flyttade hit, alltså det var helt makalöst. Jag valsade så länge på olika typer av boende. Jag har aldrig bott i lägret någon längre tid när det har funkat. Utan det har varit boendestöd ibland. Det har varit fastland och boendestöd. Men det har inte räckt till. Då har det varit den ständiga ambulansen man har åkt. Så många mil jag har åkt ambulans.
Oj.
Ja, men det är så. Mm. Och det har inte räckt till. Och så, men det är också grejen att jag också bott på ställen där kommunen placerar en för att det är billigt. Och man får veta att ja, vi har inte råd att bygga något, att ha bättre. Då är klart man ger upp.
Men när du säger att du bor på ett gruppboende, vad säger folk då?
Ja, de har frågat liksom om man äter tillsammans. Ja, det gör vi när vi bjuder varandra på mat. Men det är inte som vissa grupper och ställa väljer ju att de kanske ska äta tillsammans jämt. Men här har vi det inte så. Vi är individuella personer. Och omtanken från vår personal är helt underbar. De prioriterar handledning. Och de ger oss den trygghet vi behöver. För var och ens behov.
Mm. Vilka fina ord du har. Yep. annars så där i samhället när du är ute och hur blir du bemött tycker du?
Ja, men det är väldigt mycket stigma. Det är väldigt mycket stigma. Dels är det ett synligt handikapp med att ha med rullator och jag är fejt. Ja, men jag är fejt. Och folk märker då att jag är annorlunda. Förut har det varit väldigt mycket så att de har stigma. Men här på hemsidan är det inte alls så. Man blir inte dömd här. De placerar inte in en i ett fack.
Och så är du här i Hemse?
Ja, Hemse.
Ja.
Här blir man inte placerad i ett fack. Utan jag kunde, när jag flyttade hit, jag kunde gå upp och människa tittade på mig och höll kvar blicken. Och de hälste på mig. Och det har aldrig varit, här är jag inte trygghet.
Mm.
De är vänliga och snälla. Och det är oavsett om man har bott här ett helt liv eller ett par dagar. Och det tycker jag är så häftigt.
Vill du då, brukar du berätta om...
Ibland. Jag är väldigt ganska öppen och där.
Mm.
Men det är olika. Men jag är väldigt öppen. Förut har jag blivit försatt i situationer där jag inte haft någon val. Utan jag har blivit väldigt blottad när jag inte har velat det. Och nu när jag kan styra själv. Då är det väldigt, väldigt skönt att kunna just vara öppen. Och många folk tycker att det är lite så märkligt. Men för mig är det inte det. Att jag, det är mitt skyddsnät nu också. När jag har varit deprimerad förut, jag har alltid depressioner i bakgrunden. När jag har varit deprimerad förut, då har jag fallit och så har jag landat i hård betong. Men nu har jag berättat för min omgivning att så här är det ibland. Och då är jag inte rädd för att falla. Då fångar någon upp mig.
Mm.
Och det är skönt. Och det tycker jag, det är något som är viktigt att att man vågar berätta, kanske inte för så många som mig, men att det är ingen skam. Och då är det lättare att ta sig upp också.
Mm.
Om man har människor som förstår.
Det låter som att du har samlat på dig så mycket erfarenhet genom åren. Mm. Nu är du 50 plus, 50, säger man väl.
50 plus, ja.
Ja. Har du liksom råd till yngre personer som är
ja, men det,
i din situation?
Alltså, man mår väldigt dåligt. Då kan jag tänka att man kan välja någon person som verkar stabil. Man behöver inte vara föräldrar eller så, utan någon person som man först försöker testa, liksom berätta lite. Och så, det kan man börja med. Man kan berätta en liten del. Så om de verkar öppna och fråga mer. Och då är det, då kan det räcka med det för att hitta stöd. Det kan räcka med att man säger, som, nu mår jag dåligt, jag är på väg. När de känner till ens bakgrund då, eller hur man mår ibland, då kan man säga jag är på väg ner, och det räcker med att den personen vet. Just att de inte är ensam om bördan.
Och vad skulle du säga till en ung person som kanske ska flytta in på ett gruppboende?
Ge inte upp om första inte känns rätt. Då tror jag att det inte är bra, utan det ska kännas rätt. Om det känns någonting som inte känns bra, gå vidare till något annat. För det finns ett boende för det med. För man har hittat trygghet. Det är det man behöver när man blir erbjuden boende.
Om du skulle beskriva din lägenhet, gör det med några ord.
Det är egen lägenhet, ett kontor. Och så har jag sängen i vardagsrummet för att det är viktigt för mig. Och att jag har dörr ut i korridoren. Och jag undviker ordet dagrum. Det säger jag inte, för det är ingen institution här. Utan jag säger allrummet. Och där kan man välja att sitta och titta på tv. Men om andra, eller också kan man fika eller äta mat när det är någon som bjuder där.
Mm. Och hur ser det ut? Det är en etta kan man säga.
En etta, men en stor etta. Och jag har två uteplatser. Och så har jag också ett tredje utanför mitt fönster. Och där kan jag sitta och bara njuta av att allt här. För det var när jag steg ur min förvaltares bil, när jag skulle se på den här lägenheten. Jag bara var helt stum av tystnaden. Fågelkvittre, parken. Det var en person som satt där i armen och sa, men ska du inte titta på lägenheten?
Ja, visst ja.
Det är sådana där grejer, man blir så man känner ibland när det är rätt, det är ingen tvekan. Och det, och har man rätt i särskilt boende så är det jättebra idé att inte avfärda och säga att det är inte för mig. Nej. Utan man kan ha det bra. Jag lever ett bättre liv idag för att jag har den trygghet jag behöver.
Och visst var det så att du är från Gotland,
ja.
Men du bodde då under många år på fastlandet och nu är du tillbaka igen.
Jo, och grejen är att jag slöt ju och skadade mig här hemma när jag bott här, hade bott här ett år. Då var jag satt med kniven och jag tänkte, det är väl det vanliga att skrik och gap och hot om psykiatrin. Istället kom personalen till mig och sa, Marina, det här ska du inte behöva må så dåligt. Och jag släppte kniven och sen dess har jag inte använt någon vapen alls. Och framförallt hon, när hon skulle titta på såren var det inte att hon rev och slit och höll på för att det skulle ondare, utan hon varsam hand som tog hand om såren. Och det var härligt.
Ja, när du tänker på framtiden, vad tänker du då?
Jag vill bo här resten av mitt liv, bli skitgammal och jag vill ha och dö med katter i min säng. När jag blev färdig med mina år. Det är en himla massa år.
Det är himla massa år tills dess.
Yep.
Ja. Så vad ska du göra? Vad tänker du att du ska fylla de där åren med?
Fylla mitt liv med glädje. Massa saker som gör att jag får ett liv. Så säger jag det. Jag fyller mitt liv med dyrbarhet.
Det där tycker jag var ett jättefint slut faktiskt.
Ja, ja.
Så jag tänker att jag bara ska säga att du som har lyssnat, du har lyssnat på I verkligheten som är en podcast från Socialförvaltningen på Gotland. Och du hittar fler program på gotland.se/iverkligheten eller där poddar finns.
Och reporter här heter Anna-Sofia Hakeberg.